Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som med tiden fallit i glömska, men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
Jag heter Mattias.
Och jag heter Jennifer.
Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
Stilla havet. 1500 sjömil väster om Galapagosöarna. Under blå himmel och ett nästintill otrafikerat farvatten glider hon fram. Valfångsskeppet Essex är inne på sin 18:e månad till havs och hittills har bytet varit magert. Men besättningsmännen är hoppfulla. En dag som denna, med god sikt och utan konkurrens, kan väl inget gå fel. Eller? Du lyssnar på Kaos, om verklighetens Moby Dick.
Det är tidigt 1800-tal och valjakt har blivit en värdefull sysselsättning. Men det är inte köttet som lockar. Vissa valar jagas för att ätas. Men de allra flesta smakar faktiskt riktigt, riktigt illa. Nej, det är helt andra komponenter som efterfrågas. Späcket som omvandlas till valolja och i sin tur används som bränsle är superpopulärt. Men man har även kommit underfund med att en del arter bär på unika skatter som kan underlätta och förfina livet för oss på land. Badvalarnas gomlister fungerar till exempel utmärkt som skenor i korsetter. Och kaskelotternas huvuden innehåller en sorts vax, valrav, som lämpar sig perfekt för tillverkning av vaxljus och salvor. Och det är just kaskelotter som valfångarna på Essex spanar efter. Det finns 20 män ombord. Eller ja, män och män. En del av matroserna är knappt torra bakom öronen. Vissa så unga som 15 år och utan någon större erfarenhet av vare sig båtliv eller valjakt. Längst fram i ledet av denna brokiga skara står den 29-årige kaptenen George Pollard. En tvättäkta sjöman från Nantucket som för första gången i sitt liv fått äran att leda en valjakt. Det har gått 1,5 år sedan de kastade loss och än så länge har de inte nått någon större framgång. Men idag ser det ljust ut. Det är den 20 november 1820 och Stilla havet ligger, ja, stilla. Lätta brisa fyller seglen och solen värmer utan att bränna. Högst upp i mesanmasten sitter utkiksposten och spejar. Klockan ska snart slå 8 och inom kort kommer man se någonting bryta genom vattenytan.
Han har suttit där några timmar nu, men en morgon som denna gör ingenting. Plötsligt händer det. Långt föröver syns tunna vita vattenstrålar skjuta upp i havet.
Blås!
Han skriker så högt han förmår och pekar i riktning mot strålarna.
Blås!
Besättningen rusar fram till fören. Kaskelotter! Och en hel drös av dem. Kapten Pollard beordrar sina män att göra de tre valjaktsbåtarna redo. Och när Essex befinner sig 800 meter ifrån flocken firas de ner i vattnet. I den första båten tar första styrman Owen Chase befälet. I den andra, kapten Pollard, och i den tredje, andra styrman Matthew Joy. Kvar ombord på Essex är den 15-åriga kajutvakten Thomas Nickerson. Chase navigerar båten dit han tror en nedryckt val ska komma upp igen. Och mycket riktigt, kaskelotten dyker upp precis framför dem. Men just som de avfyrar harpunen slår valen med sin stjärt och träffar båten. Det är en nätt konstruktion och den hårda smällen resulterar i ett gapande hål. Båten börjar ta in vatten och chasa ingen annan utväg än att snabbt som 17 ro tillbaka till E6. Vid det här laget är Captain Pollard och Matthew Joyce respektive valjaktsbåtar flera kilometer bort, i väg släpade av varsin harponerad val. De är så upptagna med jakten att de inte lagt märke till Chase missöde, eller det faktum att han och hans besättning återvänt till skeppet, där man nu försöker reparera skadan på valbåten för att kunna ge sig ut igen. Men reparationen avbryts tvärt av ett dånande läte. Ännu en val, och inte vilken val som helst. Chase och kajutvakten Nickerson tittar storökt på det enorma vidunder som precis kommit upp till ytan. Kaskelotternas kaskelott. Uppskattningsvis 25 meter lång och hela 40 ton tung. Vilken guldgruva! En bjässe som denna kan ju generera minst dubbelt så mycket valolja och valrav som en normal stor kaskelott. Äntligen så ler fru Fortuna mot dem. Men så tystnar hurraropen. Chase och den lilla skara besättningsmän som nu befinner sig ombord på det stolta valfångstskeppet inser med fasa att rollerna är ombytta. Den väldiga kaskelotten gör inget försök till att fly. Nej, den här får gå till attack och simmar med full fart mot bogen. Det blev dödsstöten för E6. Kaskelotten knuffade 238 ton tunga fartyget baklänges så att vatten väller in över relingen, och strax därefter får hon kraftig slagsida. Eller om vi ska skippa de nautiska termerna för ett slag. Hon håller på att välta. Männen i valbåtarna hajar till och får syn på det kantrade skeppet. I panik kapar de harpunlinorna och börjar ro. När de kommer fram hittar de Chase, Nickerson och de andra i fartygets pyttelilla reservjolle. De är svårt chockade och knappt talbara. Captain Pollard bryter tystnaden. Vid Gud, Mr. Chase, vad är det som har hänt? Först styrmannen samlar sig och möter kaptenens blick. Vi har blivit krossade av en val.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Besättningen befinner sig flera dagsresor ifrån land. De är med andra ord riktigt illa ute. Vad som till en början tycktes bli en toppendag har nu övergått till en kamp om överlevnad. Febril aktivitet utbryter och männen skyndar sig med att fylla valbåtarna med så mycket proviant från det flytande vraket som de bara förmår och som de nätta båtarna orkar bära. De lyckas få med sig navigationsinstrumenten, några tunna färskvatten, 300 kilo skeppsskåpor och 6 jättesköldpaddor. För att ha någon som helst chans att kunna ta sig fram utan att köra helt slut på sig själva, klipper och syr de om Essex segel. De två valbåtarna och den lilla reservjollen tilldelas varsin befälhavare. Precis som under jakten är det Pollard, Joy och Chase som chefar. Och nu är det kväll och de kan inte göra mycket mer än att sätta sig ner, be en stilla bön och försöka stävja den ångest som växer sig starkare för varje minut som det blir mörkare. När dagen gryr så har de en plan. De ska segla österut mot Sydamerika. Enligt beräkningarna kommer expeditionen ta 56 dagar, vilket är perfekt eftersom de har proviant för 60. Och så börjar resan. Dagarna går. Höga vågor slår konstant in över relingarna. Männen hinner aldrig torka och får dras med stora plågsamma saltvattensbölder. Inte heller solen är nådig. De starka strålarna bränner deras hudar så illa att de täcks av blåsor. Men värst av allt är törsten och hungern. Den dagliga ransonen är på tok för liten. Men den är på god väg att förgås, och värre ska det bli.
3 veckor har gått sedan de lämnade Essex till sitt öde. Captain Pollard blickar från kartan till kompassen, från kompassen till kartan. Och så räknar han. Han räknar om och om igen. Men resultatet blir detsamma. De befinner sig längre ifrån Sydamerika nu än när de påbörjade resan.
Beskedet blev ett hårt slag för de tre besättningarna. De måste minska på ransonerna ytterligare. Männen, och ej att förglömma pojkarna, börjar nog förlika sig med att det är ute med dem. Men så, den 20 december 1820, ser de något som de först tror är en hägring, men som visar sig vara en strand. De har nått Henderson Island. Valfångarna skriker av lycka. Fast mark under fötterna. Äntligen! Efter en stunds vila börjar jakten på mat och färsk vatten. Men det här är allt annat än det paradis de hoppats på. Henderson Island är en kaj, stenig och sorglig liten ö. Ja, det går verkligen upp och ner för det här gänget. På kvällen slår de sig ner runt en brasa och kapten Pollard har ansträngt sig hårt för att öka moralen i gruppen. Han har fångat krabbor och fåglar och festmåltiden blir ett välkomnat avbrott i den annars bistra misären. Männen fylls av glädje, hopp och styrka. Och styrkan kommer de att behöva. För efter en vecka så har de tömt allt som går att äta på ön och Pollard bestämmer sig att det är dags att ge sig av. Enligt honom står det mellan en möjlig räddning på havet eller en säker död på land. Tre av männen säger tack, men nej tack, och väljer att stanna kvar. Vilket i efterhand ska visa sig vara ett väldigt klokt beslut. De numera 17 sjömännen kastar loss och gör åter ett försök att nå Sydamerika. Men den här gången så går det snabbt utför. Matthew Joy, befälhavaren ombord på en av valbåtarna, är illa däran och drar sin sista suck den 10 januari 1821. På den båten finns bara ett halvt kilo skeppskorpor kvar. Så när ytterligare en stackars sate stryker med tar de fyra kvarvarande besättningsmedlemmarna det hårdhjärtade men livsnödvändiga beslutet att äta honom. Ja, det är där de har hamnat nu. Och det är inte bara en besättningsman som äts upp av sina kamrater. Totalt är det hela 7 sjömän ombord på de 3 båtarna som blev förda. De flesta efter att ha dött av hunger, törst och utmattning. Men i kapten Pollards båt, där liemannen inte härjat riktigt lika hårt som hos de andra, går det till och med så långt att man drar lott om vem som ska skjutas för att mätta de övriga. Mannen som drar den dödliga nitlotten är matrosen Owen Coffin. Ingen mindre än kaptenens egen kusin. Januari blir till februari. Joys båt är sedan länge försvunnen och kommer aldrig återfinnas. Vad som hände med de sjömännen är och förblir okänt. Pollard och Chase valbåt har glidit åt olika håll och befinner sig cirka 500 km ifrån varandra. I kaptenens båt är det bara han själv och matrosen Charles Ramsdell som fortfarande lever. Och i första styrmannen Chase-skuta har 2 av 5 kastat in handduken. Kvar är Chase, valfångstmannen Benjamin Lawrence och den 15-åriga kajutvaktaren Thomas Nickerson. Av 17 man är det alltså bara 5 kvar och döden flåsar dem ständigt i nacken. Genom att dricka sin egen urin och öka ransonerna trots vetskapen om att skafferiet snart är tomt så klarar de sig lite till. Men bara knappt. Kropparna är utmärglade. Ögonen står ut ur deras kranium och huden är täckt av stora sår. De orkar inte hålla sig upprätta längre, utan ligger ner på duken och drömmer sköna drömmar om överdådiga bufféer för att sen vakna och gråta av besvikelse. Ska räddningen komma, så måste den komma nu. Och det gör den. Den 18 februari 1821 får Chase syn på ett segel. Han och hans 2 kamrater ror allt vad de förmår. Och till slut så kommer de i kapp. På skeppet Indien har man noterat den lilla valbåten och tror knappt sina ögon när man ser männen. 3 levande skelett. Med stor möda lyckas man få dem ombord. Chase, Lawrence och Nickerson kan pusta ut. Pollard och Ramsdell har lika tur dem. Valfångstfartyget Dolphin har sett deras båt och kommer till undsättning. Besättningen tittar chockat på de utmärglade sjömännen och skelettresterna som ligger i högar på båten. Att de här stackarna har genomlidit ett helvete är det inga som helst tvivel om. Men de tre frivilligt strandsatta sjömännen på Henderson Island då? Vad händer med dem? Jo, de hittas vid liv och tas hem till Nantucket. Och så är en 89 dagar lång kamp om överlevnad äntligen över. Av 20 valfångare har 8 överlevt. Mot alla odds. Trettio år senare kliver en viss novellist i land på Nantucket. Den 32 år gamla Herman Melville har precis släppt ett verk som kommer bli ett av de främsta litterära skatterna, oturligt nog efter hans död. Moby Dick. En berättelse om en olycksdrabbad kapten och en extremt ilsken megaval. På sin sista dag i fiskesamhället träffar han den numera 60-åriga nedbrutna George Pollard. Han vars olycka till havs inspirerat Melvilles fantastiska berättelse. Pollard har överlevt inte en, utan 2 förlisningar. Den sista bara 2 år efter katastrofen på Stilla havet. Sedan dess har han inte tillåtits att segla mer. För invånarna på ön är han ingenting värd. Men Melville är av en helt annan åsikt. Det är den mest imponerande och ödmjuka man han någonsin träffat. Och i ärlighetens namn, om inte en valattack, kannibalism och 89 dagar som skeppsbruten gör en ödmjuk, vad skulle då göra det?
Du har lyssnat på Kaos om verklighetens Moby Dick. Källorna som används är smithsonian.com, ne.se, wwf.se, tidskriften Illustrerad vetenskap och dokumentären Den sanna historien om Moby Dick. Vi som gör den här podden heter Jennifer Devard och Mattias Nogren. Följ Kaos podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.